Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
För mig dök det mer upp som en stark längtan. Jag vill säga, det var nog i samband med att Adam, då äldste sonen, gick på skidlärarutbildningen. Och vi hörde liksom, han åkte skidor varenda dag. Och då kände jag så här, ja men jag vill också. Så det var väl där som det verkligen drog igång, ja, för mig, känslomässigt.
Ja, då började vi prata om det.
Ja.
Först på skoj. Och sen blev det mer och mer allvar.
Ja. Och sen var det bara 2 år senare som vi bestämde att nej, nu kör vi.
Ja, men det var ungefär så här, tror jag det var. Att du sa till mig att om vi skulle ta beslutet nu på hösten, då kan vi åka nästa säsong. Och då helt plötsligt så ramlade den poletten ner hela vägen i magen på mig. Så jag bara, jädrar. För jag bara räknar, vänta nu, uppsägningstid. Och jag säger, ja, om jag säger upp mig där den sista september, då kan vi dra. Då sa jag upp mig från det jobb jag hade. Och då, det var första gången som jag liksom lämnade den världen som jag var i då, på riktigt liksom.
Konceptet slow food är vi nog många som känner till. Rörelsen som grundades i Italien 1986 som en slags moralisk och politisk motreaktion till den amerikanska fast food-trenden som gjorde sitt segertåg runt om i världen. Slow food kom att bli startskottet för en bredare rörelse där kärnan kretsade kring kvalitet framför kvantitet och en acceptans för det långsamma istället för det snabba. Ett exempel i vår populärkulturella närhet är ju slow tv-produktionen Den stora älgvandringen som sänds på SVT. Andra exempel är exempelvis slow fashion och till och med slow cities. Så är slow-konceptet något som kan appliceras på skidåkning. Det tycker i alla fall Sissi och Mats Ervald som helt nyligen har släppt boken Slow Skiing. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 247 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Mer information om avsnittet och om boken Slow Skiing finns som vanligt på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Jag tänkte för dramaturgins skull och för att liksom direkt kroka in i lyssnarens uppmärksamhet. Kan inte ni bara börja med att berätta om flykten från Lombardiet?
Ja,
absolut.
Det får du göra.
Ja, vi kör.
Var befinner ni er?
vi befinner oss i Livigno i Italien. Och vi har ju tänkt vara där ett gäng veckor och åka härliga skidor.
När åkte ni dit liksom?
Ja, men vi åkte någonstans i första halvan av februari så åkte vi ner.
Nej, andra halvan.
Var det ja, någonstans där.
Ja.
Och vi firade ju faktiskt vår 25-åriga bröllopsdag på vägen ner. Så det var ju en rätt speciell resa. Och det började ju jättebra. Vi hade ju knappt hört talas om någonting som hette corona. Det fanns lite lätt där borta i Kina, men mycket mer hade inte vi hört. Och så sakta men säkert medan vi var där, så upptäckte vi ju via liksom media och så vidare att ja, men det blev tuffare och tuffare.
Det här började bli en grej.
Ja, det började ju bli det. Och vi märkte att i Livigno så snyggt och prydligt så stängde de ner spat. Och sen så blev det inga afterskier inomhus. Och så blev det lite mer allt eftersom tiden gick.
The walls are closing in, som man skulle kunna säga.
Lite så. Ja. Lite så.
Men vi hade ju även besökt den sista veckan vi var kvar.
Ja.
Och vi hörde av dem att så det skickades inte ner några fler svenskar till Livigno. Och då började vi ju fundera.
Börja ana oråd. Ja, och så kom ju UD och säger att nu avråder vi från resa till Italien. Och vi var ju i Lombardia, alltså Zona Rossa, Lombardia. Det kändes ju sådär. Mm.
Det var lite ground zero just om jag tänker tillbaks på bevakningen kring coronaspridningen i Europa. Det var ju just Lombardiet var det ju mycket snack om.
Ja.
Det var ju det, för det var ju där det värsta var. Mm. Fast vi var 30 mil ifrån infernot.
Okej.
I alla fall på det var en lördag som vi då hade, vi hade en lång diskussion. Vi stod där i vår lägenhet och tittade ut över Alper och diskuterade hur gör vi? Det här håller inte längre. Vi behöver nog lämna. Så då tog vi beslutet där på lördagen. Vi åker imorgon, söndag. Och så börjar vi packa. Så vi packade i ordning och sen stack vi ut och gjorde en jätteskön längdtur. I de här fina spåren mitt i dalgången. Och sen på kvällen så käkade vi och så låg vi och kollade på en film. Och så helt plötsligt på paddan så... Alltså vi ligger i sängen, vi har klätt av oss, ligger i sängen. Och så på paddan, pling! Och så kommer upp en liten
nyhetsflash.
Och så står det... Vad stod det?
Att det gick rykten om att Italien skulle stänga gränsen på natten.
Ja, det är precis. Rykten om beslut i natt.
Och så
tog det någon minut och tänkte vi så... vi åker imorgon, det har vi bestämt. Och så kommer det, efter bara någon minut så kommer ett sms från Sissis brorsa. Har ni sett vad som händer i Italien? Stick! Och då börjar vi fundera och sen så inser vi att ja, det kanske blir ganska stökigt att ta sig härifrån, även om vi säkert kommer ut. Så.
Det är som någon slags andra världskrigsfilm.
Ja, lite så. Ja. Så då bestämde vi oss där och då att nej, men vi sticker. Och då gick ju pulsen upp på mig åtminstone upp till liksom 180 ungefär. Och så tog vi och packade ihop det sista vi hade.
På kvällen då?
Ja, på en kvart drog vi ihop det sista. Slängde oss i bilen och drog i månskenet.
Ja, det var kallt och var fullmåne och vi drar. Och då i Livigno så är det så att först har man en 7 kilometer slingrig väg. Sen kommer man till en enkelriktad tunnel som går över till Schweiz.
Det skulle vara första hindret kan man tänka.
Ja,
precis.
Så vi var ju jättenervösa att vid tunnelmynningen på italienska sidan, att de skulle säga bara stopp, no. Och där satt en vänlig italienare och han sa bara buonanotte, buon viaggio. Och sen så vi bara, så rullade vi igenom. Och så var det lika läskigt när vi kom ut tunneln, för där var det ju schweiziska gränsen.
Just det.
Tomt, så vi bara rullade förbi. Och sen upp då på bergspassen som är där bakom, upp på ganska hög höjd liksom. Snirkliga serpentinvägar. Fullmånen lyser, det är mörkt, det är så otroligt vackert bland bergen.
Ödesmättat också.
Ja, det kändes så. Och vi visste ju inte, ska vi hitta någonstans att bo? Ska vi sova i bilen? Ska vi leva på de här bananerna nu som vi har med oss på vägen hem?
Bananer och schweizisk choklad.
Ja.
Italiensk.
Aha, italiensk. Ja, italiensk såklart. Ja.
Men det löste sig ju bra, så att vi ringde lite där på natten och fick tag på ett hotell i Klosters, grannen med Davos. Och kom dit vid midnatt ungefär. Mm. Och så bodde vi där.
Portien stannade en halvtimme extra så att vi skulle hinna fram innan han gick hem och la sig.
Så det var lite speciellt. Sen nästa morgon där, det var ju också väldigt speciellt. För då tänkte vi så här, vad skönt, nu går vi ner och tar frukost.
Nej. Det var ju fullt hotell med veteraner, militärveteraner från hela världen. Som hade partaj på hotellet. Och de hade inte vi någon lust att träffa. Så vi bara gick ner där i garaget och så packade vi ihop och drog.
Ja, det var väldigt speciellt. Och så kände vi också, eftersom vi kom då från, som du sa, Ground Zero, La Zona Rossa. Vi vågade ju inte träffa, vi visste ju ingenting.
Nej.
Så vi...
Nej, men sen, ni måste ju varit par igen när ni kom tillbaka till Sverige och Stockholm sen, för att alla visste väl då, satt väl här med telefoner och paddor i högsta hugg och kunde läsa sig till om hur Alperna just,
ja,
och Lombardiet specifikt.
Ja.
Absolut, men vi körde ju karantän hemma i 2 veckor. Mm. Vi fick hjälp av en kompis att handla och sådär, så vi var ju hemma i 2 veckor. Och sen kom ju våra söner som hade varit i Verbier, kom de hem och då körde vi en vecka till.
Ja. Men ni kände aldrig av några symptom? Så
att nej, vi gjorde ju inte det.
Nej.
Och vi... inte de heller.
Nej. Och de hade ju ändå bott då i Verbier och umgåtts liksom i... i
täta miljöer.
Bandkretsar, ja, täta miljöer.
Precis.
De var friska och fina.
Hur skulle ni presentera er själva?
Jag kan presentera mig med att Cissi Ervald heter jag, är grafisk formgivare och arbetar i vårt gemensamma företag, Ervald Group.
Och här har vi Mats Ervald som också då jobbar ihop med Cissi sen, vad har vi, 4 eller 5 år har vi jobbat tillsammans. Och jag jobbar mer som mentor, coach, jag försöker hyra ut mig, lite så här chef att hyra, använda all erfarenhet på ett nytt sätt. Liksom. Mm.
Lite managementkonsult, interims.
Lite så.
Som det heter nu för tiden.
Så att jag försöker mixa det. Och det vi också gör är ju att vi de senaste 4-5 åren...
Alltså 2017.
Ja, mixar det med vårt jättestora intresse för skidåkning, natur, snö, berg. Så att vi försöker leva det samtidigt som vi jobbar ihop.
Om man ska leta efter källan till den här banan som slutar med att ni liksom vill dedikera så stor del av ert liv med natur och berg och skidor. Var börjar den bågen någonstans? Var börjar den banan om man ska kika i era respektive barndom? Var är ni födda och uppvuxna någonstans?
Ja, jag kan börja. Jag är född och uppvuxen i Norrland. Mina första 20 det var i Norrland. Så att jag föddes i Luleå och sen har jag flyttat runt där jättemycket. Mina föräldrar var oerhört mycket ute i naturen. Liksom, jag kan inte komma ihåg annat än att vi var alltid ute. Det var fjällturer, det var väldigt mycket gå på tur på fjället. Det var väldigt mycket, nu ska vi ut och plocka svamp, nu ska vi ut och plocka hallon. Så att det fanns med hela tiden, det var bara en självklarhet.
Mm.
Och sen blev det scouter... som ut med dem väldigt mycket, så att det har alltid funnits med som en naturlig ingrediens för mig.
Mm.
Och det är liksom aldrig någonting som det har inte varit, jag höll på att säga, vare sig positivt eller negativt, utan bara en lika naturlig del som allt annat liksom.
Ja, och väldigt självklart.
Mm. Blev det någonstans liksom när man i kanske lite mer vuxen ålder, eller kanske lite mer när man är kanske, ja, men 20-30 sådär, att man märker att hur mycket man saknar det där om man försvinner ifrån det.
Ja, och det yttrar sig ju faktiskt att, i att jag tillsammans med, det var innan vi hade träffats, så var vi ett gäng kompisar som hade ett antal stående äventyr som vi gjorde varje år. Det var paddlingen på Kristi himmelsfärd, det var Valborg på skidor någonstans uppe i fjällen. Så att vi gjorde mycket äventyr, även mellan 20 och 30. Och liksom njöt verkligen av det. För jag kände då också att det här är ju, det går inte att vara utan
det här. Är viktigt.
Det är väldigt, väldigt viktigt.
Hur såg planen ut? Vad ville du bli för någonting?
Ja, men från början så hade jag bestämt mig för att jag skulle bli elektroingenjör.
Och, spännande.
Ja, det var... Ja, det var ju det. Men efter en termin på KTH så insåg jag att det här är ju inte jag. Absolut inte. Så då hoppade jag av det efter en termin. Jag körde ju allt. Allting gick åt skogen liksom. Kände mig rätt värdelös som jag själv. Och sen så gick jag på min B-plan som var att plugga ekonomi. Och där så kände jag också rätt snabbt att siffror och liksom revisor och sånt som var coolt på den tiden, det var inte heller jag. Så det blev människor, marknadsföring, sälj. Och så gick jag det spåret liksom. Så det blev den vägen.
Men så det var en flytt till Stockholm som var oundviklig?
Den var oundviklig. Men den skulle bara vara tillfällig. jag skulle ju flytta hem när jag var klar. Mm. Men det förändras över tid. Jag upptäckte ju att det var...
Du väntar fortfarande på det?
Ja, lite så. Ja, vi gjorde ett försök när vi fick vår första son. Okay. Men det blev inte så.
Och liksom den här skidåkningen liksom så här var... eller den kan jag spara lite till vi har presenterat din bättre hälft så att säga. Om du ska berätta din version då, Cissi.
Min version, jag är uppvuxen söder om Stockholm, Tumba, Grödinge, och också i en familj som var ute väldigt mycket, inte gå på tur på det viset som du, eller ja, det gjorde vi för sig, men då gjorde vi det runt åkrar och ängar ute i Grödinge.
Ja. På den tiden det fanns snö i Stockholmsvintern.
Pulkabackarna, miniskidor, allt det där. Och sen framförallt så var vi ner på västkusten varje sommar. Min mormor kom ifrån Hönö. Så att vi spenderade somrarna i princip under vatten, kan man ju säga. Det var liksom den stora grejen.
Båt också eller bara liksom?
Ja, vi hade en gummibåt.
Ah, okay. Ja.
Som vi langade upp på taket på bilen och drog iväg.
Kul.
Ja. Och då var en favorit Nynäshamn när vi liksom var på hemmaplan. Upp med båten på biltaket och så ut till Nynäshamn och så slänga i båten och dra ut till någon ö och bada. Så att det var väldigt enkelt på det viset. Och utförsåkningen kom först in när jag var typ 10-11. Och det var egentligen min storbror som introducerade det och tyckte att familjen skulle upp till fjällen liksom på jul. Så då gjorde vi det. Och allihop började åka utför, mamma och pappa också, fast de var liksom 40-årsåldern och tyckte det var roligt.
Okej, de började i...
De började då. Så att, sen fortsatte vi och brorsan var aktiv i friluftsfrämjandet i Botkyrka. Så att när jag var 15 då hade han några besvärliga barn i sin barngrupp och då frågade han, kan inte du hänga med som hjälpledare? Och då gjorde jag det. Och sen höll jag på att vara aktiv i friluftsfrämjandet i Botkyrkabacken i 10 år efter det. Gick stegutbildningar och massa
sådär. Alltså skidlärare då helt enkelt?
Precis. Deras... precis. Lilla kullen.
Ja, men precis. Men vad gjorde det med dig liksom att få alltså, grounda sig eller vad man kan säga i skidåkningen på det viset?
Alltså det var så otroligt kul. Och framförallt, vi var ett ganska stort gäng som var aktiva under många år tillsammans. Och hade så otroligt kul ihop. Och det var ju jätteroliga såna upptaktsresor november, december för att kicka igång säsongen. Och vi körde bytesmarknader. Och det var de här alltså varje helg från januari ungefär fram till mars. Alla helger som gick när det var snö. Då hängde vi i Botkyrkabacken och hade skidskolgrupper. Och det var en otrolig gemenskap för mig.
Även om det var liksom... Och då 50 fallhöjdsmeter så var det fortfarande liksom skidåkning.
Jättekul. Och det var en svår lift. Tokbrant lift upp då. Och från början var det bara en knapplift. Sen var det till och med så att de hade en ankarlift på de sista åren. Och det var så roligt för när vi skulle lära de här barngrupperna att åka lift, då liksom utplacerade vi oss ett gäng.
För ni visste att
här kommer vi plocka barn. Och så körde vi liksom med ett och samma tillfälle alla grupper och så var det bara att plocka och plocka tills de hade lärt sig att komma upp.
Fostrande ändå, då är det så här, bemästrar man den liften då klarar man liksom...
Då klarar man det mesta.
Ja. Det är som Nordalsknappen i Riksgränsen, en fostrande släplift.
Ja. Precis.
Som alltid kräver sina offer ibland.
Så är det.
Men okej, okay, så ni bägge två liksom har... Kan ni inte berätta liksom hur det gick till för er när ni liksom verkligen började identifiera er som skidåkare? Liksom? För att det var väl det du gjorde i alla fall, Cissi.
Ja, för mig var ju det.
Och det måste ju ha kommit ganska tidigt.
Ja, det kom ganska tidigt, absolut. Och även innan jag hade börjat med friluftsfrämjandet så hängde vi också i Botkyrkabacken. Det var ju liksom en kul aktivitet på helgerna. Mm. Jag åkte ju omkring liksom i jeans och täckjacka, toppluva. Och man tyckte man var jättecool och hade skrapat ihop några gamla skidor och några gamla pjäxor. Och där hängde vi.
Det var liksom friluftsgård typ.
Ja, lite så.
Eller fritidsgård, eller vad det heter.
Det var väldigt roligt och för oss var det lite spännande äventyr. Vi bodde ju liksom ute i Grödinge i södra Botkyrka, så för att åka till backen så ska vi först åka bussen till Tumba och så ska man byta buss där och åka.
Så hade ni skidor med?
Ja, så hade vi skidor och pjäxor och grejer, så man kände sig som ett UFO när man åkte bussen med de här grejerna. Så nästa buss då bort till Fittja Alby. Och sen fick man gå hela vägen in till backen, så det var ganska lång tur att ta sig dit.
Det var så här, earn your turns.
Ja, verkligen.
Fast res Stockholms lokaltrafik istället. Ja.
Och sen då fanns det ett litet café där vid backen där man kunde köpa Delicato-bollar. Det var ju belöningen.
Det var ett bra exempel ändå på hur det är så mycket som vägs in. Det är ju liksom givetvis själva aktiviteten att åka skidor.
Absolut.
Men det är så mycket mer. Det är sociala och liksom allting runt omkring, liksom vägen till backen, vägen från backen, och allt det här spelar in i att bygga på något sätt en identitet som en skidåkare liksom, var man ja, intressant. Och du då, Mats?
Ja, men jag satt och tänkte lite här. Jag började nog identifiera mig som en skidåkare någonstans i högstadiet. För då började jag hänga på vardagskvällar i Sidsjöbacken i Sundsvall med mina kompisar, alltså klasskompisar. Då var man där och de stängde, jag kommer inte ihåg om de stängde typ 9 eller 9:30 eller sånt där, så man kunde ju hänga ganska länge, kallt och så, och det var kanske inte så mycket åk, utan det var mycket stå och hänga i backen och prata.
Men det lite var samma grej.
Ja, men det var jäkligt mysigt. Och så var det alltid någon förälder som hämtade och tog med sig, bara bunta in så många det gick i en bil och körde hem dem. Liksom. Eller så fick vi också ta bussen, precis som du gjorde. Så där någonstans så började jag få liksom den känslan. Och sen när jag blev lite större och kom upp i gymnasiet, då hade vi alltså en tur så att en kompis hade en granne på landet som hade en gammal stuga uppe i Åre som vi fick låna gratis.
Ja, guldgruva.
Så då var ju den guldgruvan helt underbar. Så då brände vi upp vart enda lov. Sportlov, påsklov, valborg, you name it. Då hängde vi där uppe och då lossnade det riktigt ordentligt för mig att det här är så kul.
Hur för er bägge två då, liksom, hur, om ni liksom ska se tillbaka på vilka vis som skidåkningen har kommit att diktera liksom livsval och liksom så här, att man har valt en det ena eller det andra liksom. Har det liksom spelat roll i utbildning, var ni väljer att bo, var ni väljer liksom?
Ja, inte där och då på det viset, men jag var ju uppvuxen med att det var ju liksom standard att vi åkte till fjällen med familjen. Plus att jag hade friluftsfrämjaraktiviteterna också då. Så att för mig kändes det som att jag behöver leva med någon som också gillar att åka skidor.
Ja, men det är ju ett jättelivsval.
Ja, det var,
vi valde
det var
ju varann utifrån det.
Absolut, det stod ju på min.
Men träffades ni på en skidresa?
Nej, vi träffades hem här i stan.
Okej.
Men på min lista liksom, över punkter som måste finnas.
Ja, men precis. Hur snabbt i de här första mötena kom dök det upp liksom så här trevar om skidåkning. Kommer ni ihåg det?
Ja, på en gång, första mötet.
Ja, absolut.
När vi sätter på Hard Rock så pratar vi skidåkning.
Ja, för det var ett grundkrav från båda.
Från båda, och det var verkligen så här, kaching, vad bra, den är klar liksom.
Ja. Förlåt.
Ja, men det var ju verkligen ett stort livsval.
Ja, men jag tänker att det har inte påverkat vad vi har ägnat oss åt yrkesmässigt. Nej. Eller var vi har bott heller. Vi har ju fortsatt att bo här i Stockholm.
Fast nu på slutet så har det ju påverkat oss hur vi har yrkesmässigt valt.
Ja, nu ja.
Ja, nu. Det kommer vi komma in på.
Men inte i början där.
Nej.
Nu har ni sjunkit så djupt i det här beroendet.
Ja,
så,
liksom, ja precis. Annat,
liksom. Ja, men vi hade en grej till. Kommer du ihåg det? Att vi sa det. När vi hade börjat träffas och började leva tillsammans så hade vi en målsättning att vi skulle stå på ett par skidor minst en månad per år.
Ja, vi räknar helger, veckor, dagar.
30 åkdagar liksom.
Ja,
absolut.
30 åkdagar. Och då var det fjällturer, det kunde vara löparskidorna ut i något spår i Täby eller i Stockholm någonstans. Mm.
Eller... Vi gjorde flera gånger såna här fjällresor när vi inte tyckte vi hade så mycket pengar. Då åkte vi upp bara och tog längdskidorna med och så sa vi att ja, men vi bor billigt och så åkte vi bara längd. För då får vi åtminstone vara på snö.
Ja.
Ja, det var grymt.
Slippa liftkortet lite.
Ja, precis. Mm. Precis. Så det, men en månad på snö, det var gemensamma målet innan barnen.
Och sen då med barnen då, för ni har ju verkligen lyckats bygga en skidåkande familj.
Ja.
Hur liksom har... För jag kan ju se två ingångar i det. Dels så kan jag ju tänka liksom bara så enkelt att ja, men man gör det man älskar och då förhoppningsvis så kommer barnen liksom följa efter. Mm. Men man kan också se något slags scenario där det är den här klassiska motreaktionen.
Just det.
Om det blir för mycket, då blir det så här, då vill de bara sitta i källaren och spela dataspel. Liksom.
Precis.
Men för ni har, det verkar väl ändå som att ni har lyckats hyfsat bra med det här.
Ja, vi har lyckats väldigt bra med det, känner vi själva. Eller hur? Ja. Våra söner är väldigt dedikerade skidåkare. Och
det har ni gjort det liksom ifrån det första liksom bebis, liksom småbarnsåren, så ni har liksom inte bommat de här, den här månaden på snö.
Jo, då bommade vi väl månad på snö när de var riktigt små. Vi åkte ju ett par veckor i alla fall.
Oh.
Och ja, lite helger och lite så. Vi slutade räkna månad då, men vi var ju så mycket på snö vi kunde, både hemma och i fjällen.
Alltså hemma, det kunde ju yttra sig som att vi stack ut en helg, tog med oss så vi kunde liksom göra upp en eld och grilla lite korv. Kanske vi hade med en pulka, hittade någon backe, åkte lite, pulsade runt, lekte. Så det var ju mycket lek i början.
Ja, speciellt när de var så här 2-3, då var det ju längdskidor. Och så hade vi någon pulka om vi var i fjällen. Och så kunde de sitta i pulkan och så kunde de hoppa ur och dra på skidorna.
Alltså, vi köpte en sån där gammal hederlig, vad heter de? Segerbaden heter de. Alltså den där riktigt gamla pulker med
träpulka
med bambu pinnar liksom, som man kopplar på sig med
alltså, ett bälte. Liksom,
ja, ett schacke med bambustavar som gick bak till pulkan.
Ja.
En sån köpte vi begagnat av en kollega till mig. Just. Och sen hade vi med den och då la vi ner med den. Och så kanske vi hade med grejer de kunde leka med. Mm. Och då var vi ju också ute på fjället en del med dem. Så att de fick hoppa av då. Så hade vi med pulka eller några små liksom vanliga skidor till dem.
Mm.
Och så höll vi på.
Ja, men sen var det ju när de blev några år äldre. När det liksom började bli dags för att börja skidskola. Och då tänkte jag, ja men visst, jag är ju skidinstruktör. Jag skulle ju kunna köra med dem. Men jag hade ju sett andra som inte hade lyckats med det. Så att jag tänkte att nej, det är inte jag som ska lära dem åka skidor. Utan de ska tycka att det är kul och de ska helst vara med kompisar.
Just det.
Så att då var vi faktiskt från början 3 familjer i vårt område som åkte en vecka varje år tillsammans.
Mm.
Och alla familjer hade 2 söner i motsvarande ålder som våra söner. Så att då fick de ju liksom med sig 2 kompisar i skidskolan.
Mm.
Och då tyckte de ju att det var superkul. Mm. Så de gick ju i skidskola i... Jag skulle säga att det var 10 år som vi gjorde de där resorna.
Mm.
Från början var vi 3 familjer. Sen efter några år blev vi 2 familjer som fortsatte. Men i 10 års tid så var de i skidskola en vecka varje år.
Mm. Ja, men du vet, så var det snögubbar och sen blev det smygare och så blev det svängare och allt vad det hette. Och på slutet så var de... Ja, men då gjorde de ju så här jättespännande grejer.
Mm. Ja, men då hade vi ju en, när de var lite större, då hade vi ju en skidlärare för dem, alla 4 grabbarna. Och så fick de varva skidor, snowboard, vad de ville med den skidläraren under veckan.
Mm. Wow.
Så det var ju superkul och de fick vara ut på off-pist-turer och allt vad de höll på med. Och sen kom de och berättade för oss och skulle ta med oss.
Den här veckan ska vi göra bakåtvolter.
Ja, man blir ju till närmare västen faktiskt. Nej, men när de kom tillbaka, vi var i Ramenberg, så kommer de tillbaka. Ja, vi åkt Grytan idag. Och så bara, wow, det vill vi också.
Jättekul.
Ja.
Så vi har försökt göra det så lekfullt som möjligt. Ja. Och liksom få med lusten hela vägen.
Ni har liksom aldrig mötts av, bara, nej, ska vi åka dit igen?
Jo, tråkigt. Det har vi mötts av. Eftersom vi var lite griniga där. Men vi tyckte, är vi i fjällen, ska vi åtminstone en dag åka längd. Även i tonåren. Och då var det lite de där tongångarna. Men när vi väl var ute på fjället, då hade de ju skitkul. Tyckte det var jätteroligt.
Mm.
Så att,
man får välja de soliga dagarna då.
Ja.
Precis.
Absolut. Absolut.
Mm. Så det blev en lekfull grund kan man ju säga.
Ja. Och de här har ju liksom chillat iväg och gjort egna liksom karriärer och tagit sig i skidvärlden också nu.
Absolut, speciellt Adam då som är äldst, som tog sin skidlärarexamen i vintras.
Mm.
och har jobbat som skidlärare både i Alperna och i Åre. Mm. Så han har verkligen...
Och han hade inte varit, han, hur var det? Han hade inte varit i Åre?
Nej, innan han åkte dit när han var 19 efter gymnasiet för skidlärarutbildningen. Mm. Då hade han aldrig varit i Åre. Vi hade varit i Ramenberget och Vemdalsskalet och alla möjliga ställen, men inte i Åre.
Nej, vi undvek faktiskt Åre när barnen var små, för vi tyckte att men vi vill vara på lite andra, mer familjebetonade ställen.
Är det ett annat tips att för småbarnsföräldrar att kanske sikta på, inte gå på så att säga vad man tror är den lågt hängande frukten, utan att kanske kika på alternativa orter som är lite mer så att säga off the beaten track så att säga.
Ja, men jag tänker så här, är man barnfamilj då vill man ju ha, man vill ha, kunna stugmysa, man vill ha lättillgängligt att komma in och ut ur stuga, och att det finns en tillräckligt bra åkning. Men menar, är de små så behöver inte det vara så himla avancerat. Så vi la ju de första svängarna med killarna, det var ju i Vemdalsskalets barnbacke, som är ju, den är ju världsklass liksom att börja i. Underbart flack för dem att börja åka i. Så där var vi jättemycket. Sen när det började kännas kanske lite litet där, ja, men då åkte vi några mil till, och så åkte vi upp till Ramenberget och rörde oss längre upp i Härjedalen. Så att vi stegade oss ju upp. I början när de var riktigt små, då var vi i Sälen några gånger och var ute där, och så har vi sakta men säkert liksom hittat nya ställen.
Mm. Och förlåt, ni har två
söner, två barn. Adam och Simon. Mm. Mm. De är 23 och 25 nu.
Och hur liksom den här känslan när första gången när ni kan börja åka som familj och liksom alla är på lite samma nivå?
Ja, det var i Vemdalsskalet.
Ta det du.
När det var ju just vid ett sånt tillfälle. Jag kommer inte ihåg vilken ålder de var exakt. Men säg runt... kan det vara runt 7-8 års ålder. När vi åkte upp med släpliftarna i barnbacken och ända upp. Och jag tror att Adam stod bredvid dig i släpliften och Simon stod bredvid mig. Utan att vi liksom behövde ha dem mellan benen eller på ett knä eller någonting. Utan de stod själva på egna ben bredvid en av oss. Och så åkte vi ända upp och så gled vi av liften. Och så var det sån här lågstående sol, helt underbart. Och så åkte vi tillsammans ner, alla fyra var och en för egen maskin, hela vägen ner. Det var så häftigt.
Ja, det var en väldigt speciell känsla, kommer jag ihåg. Just det där ljuset, det här var ju jul-nyår. Så det där sköna ljuset som kommer lite snett. Och så granarna med väldigt mycket snö. Mycket snö den vintern. Ja, det var magiskt.
Ja, det var en frihetskänsla som var så där hissnande. Ja. Så den ligger nära till hans... fortfarande.
Skidglädje i sitt liksom.
Ja, verkligen. Sen tänker jag även, det var ju vid ett tillfälle som vi tyckte att men vi vill åka upp till fjällen över sportlovet, men vi tyckte att men vi hade inte så där jättebra ekonomi just då för att liksom dra iväg med en stor stuga eller någonting sånt. Och då åkte vi faktiskt till Fjällnäs och bodde i en liten stuga vid ett pensionat. Och så gick vi på tur och så sa vi till Adam och Simon att är det okej, om ni vill så åker vi upp och så kör vi halva veckan på tur och halva veckan kan vi åka och köra i några backar. Eller så är vi hemma. Men då tyckte de, nej men det, absolut, det gör vi. Det var ju en supermysig vecka. Och det var ju lite off, lite billigare att bo, lite enklare sådär.
Den här balansen, jag vet inte riktigt var det här ska landa, men den här balansen jobb och karriär kontra skidor och passion liksom. Men har ni liksom känt att ni behövt göra uppoffringar liksom, att det här, att någonting annat har behövt stå tillbaka för att ni ska liksom plocka de här 30 dagarna på snö och så, med allt ifrån småbarnsåren upp till tonåringar och liksom sådär. Hur man disponerar semestern och hur man liksom förhåller sig till jobb och allting sånt.
Alltså någonstans har det ju känts, eftersom vi hela tiden har tänkt på att vi vill det, så har det ju blivit någon slags självklarhet i planeringen. Alltså när vi har sett ett år framför oss och börjat tänkt på hur vill vi lägga semestrar och så vidare, så har det funnits med från start. Det har inte varit så att vi blev överrumplade helt plötsligt och säger, oj, nu är det visst vinter. Kolla om det går att få semester. Utan liksom, det har vi planerat för i god tid. Och i och med det så har det flyter på
allt
ganska
har kommit så
bra.
Naturligt för dig. Liksom,
ja. Ja. Sen har ju jag har ju haft förmånen av att jag har ju haft jobb innan vi började jobba tillsammans i eget bolag. Så var jag på ett antal jobb där jag hade lite olika typer av ansvar. Men jag hade ansvar på det sättet att jag kunde ansvara för till exempel om vi gjorde kickoffer eller små resor.
Jag tänkte på en grej. Vi kanske ska åka till Åre. Eller vi kanske...
Det blev ju lite så. Och jag blev ju, jag vet inte om jag blev känd eller ökänd. Kanske troligtvis ökänd för att aha, nu är det Mats som har hittat på igen. Så det var ju ett antal resor på vintern. Mm. Det var ju faktiskt mer eller mindre bara sådana resor. Och jag jobbade ett tag tillsammans med folk från hela Europa. Då kom jag ihåg att jag ordnade något som jag kallar för The Swedish Winter Adventure. Och så drog vi upp till ett jättefint ställe som ligger mellan Åre och Storlien, alldeles ner mot sjön. Och då var det allt ifrån få testa telemarksskidor, gick ut på tur uppe vid Storulvån. Där en av kollegorna kunde inte ens stå på skidan utan bara ramla om kull när det blåste. Så att jag kanske var fräck, men jag använde mitt stora intresse till att göra det här. Och de kommer ihåg det än idag. Alltså jag kan få kommentarer nu kanske 15 drygt år senare om att kommer du ihåg Mats när vi gjorde det där Winter Adventure? Ja, det kommer jag ihåg. Det var spännande liksom.
Ja, men ofta så blir det ju så, om man umgås med någon som verkligen brinner för någonting, ja. Då det smittar oftast av sig. Så att säga.
Absolut. Så där fick ju jag kanske lite extra bonus under några år som du inte var med.
Nej,
på.
Nej, men jag hade på andra sidan eget företag under alla år som jag ända tills vi startade bolag ihop. Så att jag hade väldigt lätt att styra min egen tid. Så på det viset var det ju enklare för oss. Vi behövde bara ta hänsyn till dina tider i princip.
Mm.
Kan inte berätta om den så kallade slow-rörelsen? Alltså första gången jag hörde talas om det var jag väldigt, väldigt liten. När man började höra om så här slow food var väl lite grann det första. Med någon slags snigel på en skylt.
Mm.
Att det var väl någonting som... jag vet inte när det dök upp. Det kanske var kanske äldre än vad man kan tro. Men...
Alltså nu har vi ju läst på lite, men om vi bortser från det så tror jag att vi upptäckte det ganska gemensamt via matintresse och Italienintresse.
Mm.
Och det är precis som du säger, det var slow food. Och liksom hela den här idén om att alltså att ha en kärlek till råvarorna lokalproducerat, det var otroligt tilltalande.
Mm.
Och så hittade vi några slow food-restauranger i Stockholm, italienska då, som vi var på. Men jag kan inte säga exakt när det var, men det är ju
men
ett
tag sedan. Jag skulle säga att det dök upp för oss i Italien, någon av våra Italienresor. Ja. Alltså det kan ha varit sommarresa lika väl som vinterresa, jag kan inte säga exakt. Men det är framförallt när vi har varit i Italien som det har dykt upp, för där finns det ju rätt många sådana.
Kan
det
inte kanske
på.
Till och med ha börjat i Italien?
Jo,
det började det i Italien.
Det
började i Rom på 80-talet.
Ah, okay.
Det var ju en motreaktion mot att McDonald's skulle öppna i närheten av Spanska trappan i Rom.
Ah, okay,
ja.
Okay.
Då slog det ju slint för italienarna.
Ja. Och då startade de det. Det var en journalist, en matskribent som startade.
Mm. Mm. Och det här var ju lite innan, eller lite innan, det var ganska mycket innan. Nu finns det ju så många dimensioner av det hela, men det här med klimatpåverkan och så vidare och transporter och allting som tillverkningsförhållanden och så vidare. Det här var innan det. Det här var väl typ 100% någon slags matkultur, kulturarv. Ja. Lite granna.
Värna om vårt lokala arv.
Ja, lite så.
Ja.
Mm.
Men där har ju Italien är ju fantastiska på det jämfört med oss här. Så de hade ju någonting att värna.
Ja.
Verkligen. Så deras paroll är good, clean och fair för slow food.
Okej. Men har det utarbetats till någonting som nästan är så varumärkesskyddat? För att få kalla sig en slow food-restaurang så måste du uppfylla det här och det här och det här.
Jag tror att det finns någon sån...
Jag gissar att det är så.
Ja, det tror jag. För att de har ju som såna här förtryckta klistermärken vissa restauranger när man ser den här snigeln.
Ja, såklart. Och då måste man göra någonting för att förtjäna det.
Om det är någon slags certifiering av något slag.
Mm. Ja, men det finns, om du kikar på, det finns en site, Slow Food site, mm. och där står det en massa om vad de värnar om. De har liksom en massa punkter som är viktiga för dem.
Mm. Mm.
Så att, men det är oerhört tilltalande, och det, alltså det, för mig gick det väldigt rakt in i hjärtat.
Mm. Mm.
När vi insåg vad de tänkte kring
ja.
Mat.
Ja. Mm. Förresten, Italien överlag, det, jag inbillar mig, och det verkar ju som att Italien har någon slags speciellt, har spelat en, och spelar fortfarande en speciell roll i era liv. Vad är det med liksom, vad är det med Italien och just de italienska bergen och sådär?
Ja, det är nog hela Italien, det är inte bara bergen ska jag säga. Vi har ju liksom blivit lite kära i Italien, både sommar och vinter. Vi tycker vi möter så otroligt härliga människor. Nu har ju vi en förkärlek för att åka till ganska små orter, förutom Rom då, som också har varit i, men när vi väljer att åka sommartid, då har vi åkt till lite mindre orter. Vi åker ju inte till de här playerna där man trängs och det är parasoller och sandstränder. Vi är ju klippälskare, sån västkustuppväxt jag har haft. Då. Så att, vi letar ju stenstränder och klipper, och då kommer man ju ofta till orter där det inte är lika krylligt.
Mm. Ja, men det är en skön attityd hos italienarna. Det, liksom, ja. Det finns en öppenhet. Det var, vi träffade, jag tyckte det var väldigt talande, vi träffade en kille på ett hotell när vi var åkte skidor för ett gäng år sedan. Och han sa, han bor i Italien, han var svensk. Han sa att Italien är så skönt, för att här kan du ha liksom hela spännvidden från det allra, allra lyxigaste, liksom Lamborghini, Gucci, alla de riktigt coola, till saker som är precis i andra änden av den skalan, och allt det är okej. Okay. Det är liksom, de dömer inte varandra utifrån det, utan du är som du är.
Mm. Mm. Och sen är de ju väldigt lokalpatriotiska. Det har vi upplevt var vi än har varit i Italien. Varje del av Italien som du är i är otroligt.
Den bästa lojala pastan, det är den i den här dalen. Ja. Om du åker till andra dalen, då är det, skulle lika gärna kunna äta kattmat.
Ja. Alltid så. Ja. Och de är stolta väldigt, över det.
Väldigt stolta över det, och tar vara på det de har och framhäver det. Vilket i och för sig då kan göra att de blir väldigt konservativa och inte så förändringsbenägna.
Nej, säger du det? Va? Ja. Var kommer det ifrån?
Ja.
Men det är så fantastiskt med det här att de faktiskt tar tillvara på det de har och framhäver det. Och det behöver inte liksom anpassas till att det ska vara lika coolt som det coolaste och så, utan det får vara som det är.
Mm.
Här har vi lite, kan jag uppleva i Sverige, lite mer nervöst förhållningssätt till det, att allting måste hela tiden vara så coolt, och då får det stryka på foten det genuina.
Får göra något slags konstigt, om man skulle översätta det till exempelvis mode, så de är inte de här som hoppar på de senaste ängsligaste färgerna och trenderna, utan de har en tidlös svart kostym liksom.
Ja, och jag skulle säga att där är det mer okej att ha bredden.
Ja, okej. Okay.
Mm. Här är vi ju lite ängsliga och ska se likadana ut allihop, beroende på vilket åldersspann eller vilken kategori i yrke eller vad som helst vi tillhör. Där är det ju lite friare, upplever jag i alla fall. Nu har vi inte bott där, så vi kan inte uttala oss utifrån det, men det vi ser så känns det lite friare och lite mindre ängsligt.
Och vad heter det nu? Nu har vi tagit en liten temporär paus ifrån slow-trenden här. Men om vi ska hålla oss kvar i Italien, och vi pratar italienska alperna och berg då generellt. Vad är det med berg, tror ni? Som jag gissar att ni gillar det också.
För mig är ju ger ju bergen samma frihetskänsla som när jag dyker.
Mm.
Både under vattnet, det här hisnande stora, det får jag ju samma när jag är på en alptopp eller på en fjälltopp.
Att få känna sig liten.
Ja, eller fri. Mm. Inte så liten, men fri. Jag känner mig nog ganska kraftfull när jag står där. Men,
ja, fast jag, jo, precis. Men kanske liksom så här. Ja, jag förstår vad du menar. Ja. Jag menar liksom inte liten, utan liksom mer som
en del av någonting
större.
Ja, men man känner ju som verkligen en del mitt i naturen.
Mm. Ja, jag håller med om det. Det finns ingenstans där det går att känna sig så fri som att vara någonstans ute i en alpmiljö. Och när horisonten är oerhört långt bort, det är mil innan liksom det tar stopp.
Mm.
Det är en helt otrolig känsla. Bara den här det som är så stort i Alpen också. Du kommer upp, åker över en kam, kommer ner. Du öppnar upp sig en helt ny värld, ett nytt landskap. Du åker vidare, åker över en annan kam och så öppnar upp sig igen. Mm. Alltså det känns som man är en del i en oändlighet som är helt fantastisk där.
Verkligen, det är aldrig riktigt stopp.
Nej, så att, och det, men jag förstår vad du menar med liten. För att det är ju lätt att känna den här litenheten inför mäktigheten i naturen. Alltså när det slår till och byter väder. Och det gör det på några minuter från att det var strålande sol till att du står där och det börjar piska ner liksom, en snöstorm. Då blev jag väldigt liten helt plötsligt. Och så det är någon typ av ödmjukhet inför att wow, det här är, de här bergen har stått här och de tänker fortsätta stå här. De bryr sig inte om mig överhuvudtaget. De kör sitt race. Jag är bara en liten fruglort här.
Ja, men det är en tankemodell som jag väldigt ofta återkommer till i den här podden. Och det är just det här, det är nog den mest, och det är en av anledningarna till att jag gillar vinter så mycket är just det här att ja, men det är den mest nyttiga och nödvändiga lektionen människor kan och behöver lära sig, att vi bygger en digital värld med appar och upplevda säkerhetssystem och allting on demand och allting så här. Men så kommer det bara en liten jävla köldknäpp och allting sätts i spel och telefoner laddas ur och sensorer på bilarna börjar tjuta för att det är lite is på dem och liksom så här, tunnelbanan slutar och så. Och det, jag gillar det väldigt, det finns något oerhört bra i det.
Verkligen.
Och då är miljöer som berg och vinterberg, eller liksom just där när där vädrets makt är verkligen visar att humans are not in control. Det är någonting jag går igång otroligt mycket på.
Jag skulle säga att jag tycker det är en väldigt viktig känsla.
Ja.
Verkligen.
Att alla borde behöva uppleva. Särskilt då vi i bortskämda väst. Verkligen. Som vi som lever som jävla romerska kejsare. Liksom. Ja. Det är någonting som många borde behöva begrunda. Uppleva och begrunda.
Ja. Alltså, frågan för oss är ju inte om vi, liksom, planeten kommer ju att klara sig. Bergen kommer att stå kvar. Den stora frågan är om vi kommer att vara med som människor eller inte.
Ja.
Och det blir så tydligt när man är mitt i det där.
Och just det här att insikten att man kan inte, ja, men det spelar ingen roll vad du har på dig och det spelar ingen roll vilken säkerhetsutrustning du har, men nu har vädret slagit om, nu är vädret så här och då får man anpassa sig efter det. Du kan inte, du har din agenda och du har, men det är historien nu. Någonting annat har skett och du måste anpassa dig efter det. Det är så klart och tydligt. Det är så binärt liksom. Och det är någonting väldigt nyttigt i det.
Det är det verkligen. Och just känna den här totala omslutningen av vädrets makter. Det är väldigt bra för ödmjukheten.
Och någonting väldigt så här, att få uppleva liksom att gå i bra kläder. Och du drar på dig dina goggles och du drar upp kapuchongen och du liksom sluter in dig. Det är som en rymddräkt liksom. Och du har ett par sköna vantar och du har stavarna och sen så liksom turar du på liksom. Och ni har den lilla gruppen, du ser ryggen på den framför dig och liksom så här, men nu, ni är trygga ändå. Och så liksom det piskar på och liksom, det är en fantastisk känsla. Du är varm, du är igång, du rör dig och så liksom det hamrar på iskristaller som bombarderar dig liksom. Och det är också en väldigt mäktig känsla.
Det är en väldigt skön tillfredsställelse sen när man har gjort det där. Och sen går in i någon stuga eller vad man nu gör. Det är otroligt skön känsla. Alltså man uppskattar ju liksom både det man kommer in i men även där man har varit.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mm. Som sagt, det blev ett litet frispel ifrån slow food-trenden. Finns det mer? Jag försökte tänka det här slow-rörelsen. Finns det så här, pratar man inte så här slow living, slow annat också? Eller blev det någon slags avknoppning på det? Fast det var kanske mer inofficiellt då, eller? Slow-rörelsen.
Jag tror det är nog både och
faktiskt.
Det finns
ju alla möjliga slow-rörelser. Jag kan inte påstå att jag har jättebra koll på alla som finns.
Men inte allt, men det som kom ganska snart tror jag efter slow food, det var ju i Italien och sådana, alltså hela städer som kallas sig för Città Slow eller Slow Cities.
Ja. Ja, det finns ju över, i andra delar av världen också.
Ja, men det började där.
Det började där.
Och sen så har det spritt sig. Och då är det ju städer som kanske tänker hållbart och också använder de här good, clean, fair som ledord för hur en hel stad ska fungera. Mm. Och att, liksom, att du ger dig tid att närvara, att njuta, att uppleva. Mm. Och inte bara springa förbi allting som en skållad råtta, utan stannar upp. Liksom. Så det tror jag kom också rätt tidigt. Sen vet jag läste en bok av en som brukar kallas för en av gudfäderna inom slow-rörelsen som heter Carl Honoré, som har skrivit flera böcker om slow. Och i den första boken där provar han ju på, han letar ju efter slow då överallt över hela världen och liksom, det är ju allt ifrån slow city, slow food, slow sex, slow training, slow running, slow vad du vill. Mm. Så det verkar ju ha ynglat av sig något helt galet liksom.
Ja, det finns ju klädmärken som dedicera sig till
slow fashion.
Slow fashion
finns det. Mm. Det gick vi förbi bara för någon vecka sedan, en butik som hade slow fashion som sålde någon ull som var väldigt speciell borta på Rörstrandsgatan.
Ja, det är så fort det blir en label så då är det någonting då kan folk greppa det på något vis.
Precis.
Men det är intressant för det var ju en trend som också startade innan det här digitala landskapet och det här med sociala medier och allting sånt.
Oh, ja.
Som har drivit upp saker in absurdum så att säga. Ja, jag vet inte, nu har jag så här tre puffror här som jag bara avfyrar.
Okej.
Okay. men dels liksom den här ja, men den här slow-rörelsen som ni nu har kommit att bli en del av som vi snart ska landa i. Men liksom den i kontrast till det ni sa, det här med digitala landskapet och sociala medier. Liksom, vad, ni har ju ändå sett, ni har vuxit fram som skidåkare i en värld långt innan den typen av skidfilmer och den typen av skidmedia liksom. Och sen så har ni ändå barn som verkligen i högsta grad lever i det, gissar jag. Men vad tänker ni kring det liksom? Och likheter och skillnader, olikheter mot hur ni har vuxit in i det mot hur de har vuxit in i det?
Alltså jag kommer direkt att tänka på, vi har en affisch hemma i våran källare med en bild av en stor steepskier som heter Patrick Valençon, som var väldigt, väldigt känd på 80-talet. Ja. Mm. Och där har han till och med skrivit Mats Think and Ski Pink. Och jag har alltid haft den där. Jag hade den i mina unkislyor och jag får ha den i källaren nu. På nåder. Och det var det som var grejen då. Alltså då var det en turné tillsammans med tidningen Åka Skidor. Och så var Patrick Valençon med och så åkte de runt hela Sverige och så visade de då den här filmen på olika ställen. Och det var liksom skidfilmen för året. Och sen var det inte så mycket mer. Nu, som du säger, våra ungdomar, våra söner, de kan ju visa oss klipp varje dag på så helt galet coola grejer. Mm. Så att det är ju svindlande det. Mm. Mm. Alltså det var säkert Super 8 eller någon sån här sånt format, celluloidfilm liksom, när de var ute och visade de första skidfilmerna.
Ja, nu finns det sån enorm bredd.
Ja, ja. Alltså det är både på gott och ont, tänker jag. Alla
så är det,
de media som finns nu och alla de här fantastiska grejerna som läggs upp. Jag menar, kolla på The Bunch, hur de slår igenom med sin street skiing tack vare de filmerna som de gör och som visar på någonting helt nytt och något annorlunda och som inspirerar jättemånga människor över hela världen. Mm. Det är ju otroligt positivt. Mm. Å andra sidan, vi pratade med en lavinspecialist, Mårten Johansson, som berättade att det finns ju sådana som är beredda nästan att dö för att kunna ta en lite för coolare likes. Film som är lite coolare än kompisarna får mer likes och säger, fan, jag kör det här liksom, det här facet ser bra ut, jag drar ner här liksom.
Kameran är på,
nu kör vi hörni. Det var någon undersökning till och med som han pratade om i USA där vi, liksom, det visade sig att ja, men de var beredda att ta oerhört höga risker för det, och det är ju en baksida av det.
När och hur föddes slow skiing?
Det föddes i en sittlift för ett drygt år sedan då, i mars, i La Tuile, Italien.
Alltså mars 2019?
Ja, mars 2019.
Mars 2019.
Jag satt i en sittlift, skulle åka och vila mina onda knän en stund, och Mats skulle åka några åk till. Och det var strålande sol, vindstilla, några få minusgrader, helt perfekt. Och satt jag och tittade på dem som flängde omkring nedanför liften och bara slogs av, vad håller de på med? De tittar inte ens upp och ser vad de är i. De upplever ju inte det här fantastiska som jag satt i. Och jag upplevde dessutom att de tog sig inte ens tid att svänga. Utan det var nästan, inte störtloppsställning, men de hade inte tid att svänga. De bara börna på.
Kan vara kul att åka fort också.
Jag älskar också att åka fort. Jag tycker det är jättekul. Men det var liksom för många som inte hade tid att svänga. Det var inte bara att det kom en eller två, utan det var bara den ena efter den andra. Och kände bara, vad håller de på med? Kan de inte bara lyfta blicken, stanna till och se vad du är? Och liksom ta de där sköna svängarna. Det var inte så mycket folk i backen ens en gång som liksom hade tid och utrymme att göra sina egna svängar. Och ja, det blev ju en gäng tankar där som grodde. Och när sen Mats kom och anslöt sig till mig där jag satt och drack lite te, så
började vi prata om det
här. Jag berättade om den här upplevelsen. Och sen började vi prata i de här termerna kring vad håller folk på med och varför måste vi göra så? Måste vi prestera även i skidbacken? Kan vi inte bara få njuta? Och sen höll vi på att diskutera kring det här i flera veckor. Och när vi kom hem från den resan, då började vi skriva kring det här.
Men vi hade ju landat i slow redan innan vi kom hem.
Ja, absolut.
Alltså det var ganska tidigt vi insåg att vi pratade ju faktiskt om slow skiing.
Ja.
Och inte slow som långsam, utan slow som
upplevelseberikat.
Ja, eftertänksam. Närvarande.
Ja. Verkligen. Så att det första vi började skriva kring sen när vi pratade slow skiing, det var just ett manifest på 10 punkter, hur vi tänkte kring det här. Vad innebär slow skiing för oss?
Hur kändes det liksom att formalisera det hela, att börja sätta det på pränt och liksom så här tvinga sig att tänka och så här punkta upp det? Det måste vara kul.
Det var otroligt kul och det gick så lätt.
Det förvånade oss ju att det gick så oerhört lätt.
Ja, det flöt verkligen.
Det bara gick av sig själv. Men lite så här efteråt så kan jag inse att vi har ju pratat mycket om sådana saker tidigare, men vi kanske inte har liksom lyckats få ihop det.
Nej.
På det sätt vi fick nu.
Precis.
Ja, men det här till exempel om varför måste alla vara så himla inne på att de behöver prestera för att de ska vara värda någonting som människor? Går det inte att bara vara värd någonting som mig själv, bara för att jag är mig själv, utan att jag presterar? Det var ju en viktig ingrediens i många diskussioner långt innan det här. Och nu fick vi med den på ett skönt sätt in i slow skiing också.
Verkligen.
Är det här någonting, om ni jämför och om ni jämförde när ni höll på att skriva ner det här, tänkte ni på det från ur en enbart svensk kontext, eller hade ni även exempel att i andra, vad ska man säga, andra skidkulturer, alpländer eller USA, eller liksom så här, att det skiljer sig åt den här prestationsjakten? För att jag förstår precis vad ni menar.
Mm.
Och jag kan ibland tänka att svenskar är världsmästare på att ska man göra någonting, då måste det liksom vara, ska man vandra, då måste det vara Sarek, annars är allting annat är töntigt. Det måste vara, vi har väldigt lätt att hamna i den här expeditions, det måste vara på en viss nivå, annars är det inte, annars räknas det inte.
Nej, och jag måste säga hur långt jag gick också.
Ja, men exakt, precis, precis. Och hur många höjdmeter det var och allting så här. Och visst, och det är inget fel med det liksom. Det är klart, det är en tjusning i att uppleva att man pressar sig.
Mm.
Och det är ju på något sätt, det är ju det som är grunden i utveckling någonstans, att man hela tiden måste så här, eller det måste åtminstone finnas folk som pushar det.
Mm.
Alla behöver kanske inte göra det dock.
Nej, man kanske inte behöver göra det varje gång heller.
Nej.
Och inte varje dag. Mm. Man kanske kan ha olika dagar som får vara på olika sätt.
Ja.
Men jag tänker att det måste få vara på och av, eller svart och vitt, eller jobbigt eller inte jobbigt. Alltså, för det är det som vi mår bra av, att ha liksom den här spännvidden hela tiden. Mm. Det kan inte bara vara mäta och prestera. Jag måste ha de andra inslagen också.
Mm.
Då kan ju med det mäta och prestera bli helt fantastiskt den gång jag gör det.
Mm.
Så det, vi tar ju inte bort det. Men vi vill att man ska vara mer medveten om det. Mm.
Och kanske känna efter i mitt i åket, så kanske man märker att ja, men det här, nu är det inte riktigt, nu känns det inte helt lugnt att jag åker så här fort. Utan då kan man, okej, då låt gå det här åket, för att bli ett långsamt åk istället för att man på något sätt kan göra det som man tror, att bara för att kompisarna försvinner iväg i horisonten. Liksom.
Absolut.
Precis.
Men som, tillbaka till din fråga. Det, vi har ju varit ganska mycket i Alperna de senare åren. Och det är ju skillnad på attityden. Jag menar, italienarna tar ju långa sköna luncher. Och det är ganska lugnt i backen efter vissa klockslag.
Mm.
Samtidigt är det ju väldigt många från hela Europa där. Alltså det är engelsmän, det är tyskar, svenskar, norrmän, danskar. Mm. Så att det är ju prestation och saker som pågår mycket hela tiden. Men det går ju att se vilka som gör på sina sätt.
Finns det inte i vissa italienska orter, alltså regelrätta pistpoliser?
Jo, det finns ju överallt.
Ja,
alltså,
gud, ja.
Skidåkande poliser.
Ja. Ja, men, och som nästan liksom så bara, du åker så fort, du har inte kontroll.
Oh, ja.
Vi blev stoppade av en pisspolis i Livigno nu
i vintras.
Då var vi på fel ställe. Vi hade slängt på stighudan och var på väg upp. Och så gick vi kanten på en pist.
Mm. Ja, verkligen längst ut i kanten. Det var inget folk eller någonting.
Och först kom det en kille på skidor. Då, och sa till oss att no, ni ska vara någon annanstans. Och sa okej, vi förstår, vi flyttar oss. Och sen så gick det bara 5 minuter, kom det en helt annan kille på skoter och så, i samma sak.
Det var the backup.
Jo, men han hade ju dessutom en pulka med någon stackare som skadade sig bakom. Han tog sig ändå tid att stanna och säga till oss.
De var väldigt vänliga så, men det var väldigt tydligt bara, flytta på er.
Mm.
Och de stod det, jag tror jag såg det karabinjärer på dem, eller så stod det polizia.
Det var polizia.
Polizia, tror jag.
Okej, nu har vi återigen driftat lite. Men det är just det där lite grann att komma ifrån prestationen helt enkelt. Är det en av nycklarna i det här manifestet?
Ja, det skulle jag säga att det är. Absolut. Att mer lyssna till sig själv. Och även lyssna till, men se sig omkring utifrån omgivningen. Det handlar ju både om att anpassa sig till hur man själv känner sig, dagsformen, vad man har lust med eller vad man är sugen på. Men även se hur mycket folk är det för övrigt i backen, vad är det för väder, liksom, vad är det egentligen för förutsättningar? Vad behöver jag anpassa mig till? Och utifrån de förutsättningarna, vad känner jag för idag och vad mår jag bra av idag? Och tänka det istället för att jag har inte åkt alla pister. Jag vill ju se de där också. Eller jag ska absolut upp på den högsta toppen.
Mm.
Vila lite mer i dig själv.
Mm. Och i ögonblicket.
Och i ögonblicket.
Mm. Det här beslutet att göra en bok. Hur snabbt går det? Och hur kändes det?
Vi hade ju skrivit rätt mycket kring våra 10 punkter på våren där, ja. 2019. Ja. Och i maj träffade vi våra söner och så fick de läsa det vi hade skrivit. Och så frågade vi dem helt enkelt, tror ni att det här skulle kunna bli en bok? Och då tyckte de att ja, men det här, ni har någonting här, det är absolut, det skulle kunna bli något. Men det blir lite snävt med bara era tankar, ska ni inte intervjua några också? Och så fick vi förslag på personer som vi skulle kunna intervjua för att få en större bredd. Och det där tyckte vi var fantastiskt bra. Mm. Så att vi fortsatte att jobba med våra egna texter under våren, sommaren. Och sen till hösten så satte vi fart på det här med att intervjua.
Men alltså det var ju så. Hade du frågat oss då om det här projektet, och då hade vi säkert sagt, ja då, jo, vi håller på att skriva lite och vi har skrivit en text. Mm. Sen får vi se. Alltså vi var där just
absolut.
Då. Sen får vi se. Och egentligen var det ju inte förrän att vi hade börjat kontakta dem som vi ville intervjua. Då hade vi fått de här från våra söner, och så hade vi också fått en bra kontakt med The Bunch via Cissis brorsas yngsta son, kände de. Och så gjorde vi den första intervjun i oktober,
september
förra året. Mm. Och när den var gjord, då helt plötsligt så insåg vi på vägen därifrån, när vi satte i bilen, och så insåg vi att shit, nu har vi liksom, de här killarna var ju jätteengagerade och tyckte det var superkul.
Du kan inte svika dem.
Nej, vi ska göra en bok och vi pratar om saker som låg dem varmt om hjärtat. Mm. Och då kände vi att nej, nu är det bara all in. Nu måste vi bara åka liksom.
Ja, men framförallt så kändes det ju som att vi har en färsk intervju. Den här får ju inte bli förlegad. Nu måste vi se till så att den kommer ut då senast nästa höst, som inför nästa skidsäsong.
Så egentligen där var väl det riktigt tunga beslutet att nu går vi all in. Nu kör vi järnet liksom.
Mm. Ja.
Vad är det för liksom, om ni skulle beskriva känslan som ni vill förmedla med den här boken och berätta sen?
Glädje. Det som vi pratade om, den här ödmjukheten och känslan inför för det stora vita bergen.
Och även tänker jag som den här lusten både till att vilja utvecklas, för att det är någonting som jag har fått med mig där sen friluftsfrämjartiden, när vi alltid liksom fick gnugga lite mer på det vi gjorde, och man fick känna att ja, men nu fixar jag ju det här också, eller nu kan jag åka den där backen som jag tyckte var jättejobbig förut. Att man liksom kan omfamna det här, att det går faktiskt att utvecklas och känna glädje i det. Mm. Och få med sig en lekfullhet i det, att man kan testa olika saker. Det behöver inte vara så att nu är jag på den här nivån och då åker jag bara svarta pister och jag gör bara så här och så här och så här. Utan liksom tillåt dig att liksom bredda istället.
Mm. Alltså upptäcka glädje och lekfullhet är två viktiga ord för oss. Att du vågar liksom, ja men, laja lite.
Mm. Verkligen.
Det är ju underbart att göra
på din
det.
Nivå liksom.
Ja, och kanske prova någonting som är helt crazy. Ja, men det kanske du kan göra ändå, oavsett var du befinner dig som en skidåkare. Mm. Prova något annat. Och också det här, titta runt hörnet gillar vi jättemycket.
Mm.
Och liksom, på skidor kan det vara att, ja men, gå inte dit alla de andra går. Åk inte där alla de andra åker, utan gå, liksom stick runt ett hörn och kolla vad händer där liksom. Och då öppnar ofta upp sig någonting som du inte riktigt var beredd på. Så det är också någonting som vi jättegärna vill ha med som en känsla i den här.
Ja, men sen tänker jag också på alla gånger vi har varit iväg och åkt med lite olika familjer och våra egna familjer, alltså mer släkten och så. Alla är ju inte på samma nivå. Ja, men det är ju inget fel att ligga en dag och åka i de blå och gröna pisterna med någon som inte är riktigt lika vass. Alltså jag kan njuta lika mycket av det som att få åka de lite svårare. Alltså det är inga problem. Det måste inte vara så att vi måste dela på oss bara för att vi inte är på exakt samma nivå. Vi kan ju faktiskt anpassa oss och ha roligt tillsammans och känna att vi ändå njuter av skidåkningen. Mm. Och får ut mycket av det.
I den här tankeprocessen som drogs igång i och med att ni började liksom, om man skriver det här manifestet och planerar boken och skriver boken, och så kunde ni liksom bli, inte kanske självkritiska, men titta tillbaks på, för vid det laget så hade ni en ganska lång, vad kan man säga, karriär som skidåkare. Mm. Kan du liksom så här tänka tillbaka och se kanske egenskaper hos er som har kanske kommit och gått rent historiskt, men där ni liksom har, ja men där var jag ganska oskön. Mm. Eller här kanske jag jagade lite fel saker, eller liksom så att man kan vara lite så här självkritisk.
Alltså jag kan ju jättelätt hitta en superoskön kille någonstans 20-25 i Åre som tränger sig i liftköer, som kör alldeles för nära folk och tycker att han är jättecool, sprutar lite snö. Mm. Alltså superoskön. Hade jag träffat mig då tror jag nog att jag hade blivit ganska förbannad på mig. Liksom. Så att det är helt klart.
Mm. Och, absolut.
Men samtidigt är det sköna är att få vara människa och liksom lägga fler och fler år på nacken. Mm. Vi kan ju faktiskt utvecklas och tänka nya tankar hela tiden. Mm. Och det är ju en jäkla tur det.
Ja, verkligen.
hur reagerar liksom gästerna när ni presenterade den här idén om slow skiing för dem?
Tänker de vi har intervjuat?
Ja, just det. Exakt. Ja. Gästerna för boken.
Ja, precis. Alltså alla har ju varit så otroligt positiva och nyfikna. Mm. Väldigt nyfikna på liksom hur vi har tänkt och varför vi har tänkt som vi har tänkt.
Det börjar ju ganska roligt med The Bunch när Magnus Granér efter liksom 5-10 minuter in i intervjun som pågick ganska länge säger att ja, men jag gör ju något numera som jag kallar för now skiing. Jättepåverkad av en bok som han hade läst om att vara i nuet. Mm. Och vi upptäckte då att vi låg så nära varandra med vad vi hade tänkt om slow och det han tänkt om now.
Det är inte samma.
Så det är egentligen det samma tänk.
Mm. Ja, det var så roligt just att känna att de är typ 30 år yngre än vi och känna det här verkligen. Mm. Vi fann varandra. Mm. Helt och hållet kring som hur vi känner och tänker kring skidåkning.
Ja, han berättade väl om det i intervjun i den här boken om just hur han hade liksom kört så här tävlingar med att liksom ha kunnat ändå lyckas bara släppa allting som har med prestation att göra, ändå liksom bara köra now-skiing all in. Så.
Ja, verkligen.
Sen var vi ju lite tankfulla kan man säga när vi skulle prata med Frida Hansdotter. Som de som har kämpat sig fram till OS-guld.
Ja, prestation
och prata prestation med henne. Mm.
Ja.
Men det var ju också helt härligt när hon berättar om att ja, men det som har varit mina stora drivkrafter, säger hon, det är passionen och glädjen. Hade inte de funnits, då hade jag aldrig varit där.
Nej.
På pallen. Liksom.
Och just det här som vi kunde känna igen, då, den här skidglädjen i familjen och gemenskapen. Mm. Hade hon inte haft den skidglädjen och gemenskapen i skidåkningen hela vägen så hade hon ju inte fortsatt på samma sätt.
Mm. Så att det sköna är att det har jackat in. Det visste vi ju inte när vi började. Men det har ju liksom jackat in så bra i våra tankar. Mm. De som vi har träffat och pratat med.
Verkligen.
Det är samma när vi pratar med Andreas Jonsson på Skiers. Han pratar ju också jättemycket om
Skiers Accredited.
Ja, Skiers Accredited. Han pratar ju också mycket om det här att du alla kan utvecklas från den nivå där de är och ta sig vidare och bli bättre eller alltså åka på ett nytt sätt. Mm. Det är liksom en del i filosofin där. Och när han sa det här att det är svårare att köra ner för en backe lugnt och kontrollerat än att bara blåsa allt man har. Mm. Det var ju skönt att höra honom säga det. Han som är så otroligt duktig och säker. Och
jobbar med duktiga skidåkare. Ja.
Så att det var ju samma där, att vi hittade någonting. Ja, det ligger liksom vår filosofi, deras filosofi. De hittar också varandra.
Mm. Mm.
Ja. Ni talade inte för döva öron.
Nej,
verkligen inte.
Vad är det mer för, om ni ska liksom fortsätta bara ska presentera boken lite grann. Vad är Frida Hansdotter, The Bunch, Andreas, Mårten...
Ja, just det,
Evelina är med.
Ja, Evelina Nilsson är med.
Vi måste ju få berätta om när vi kom till Evelina.
Ja, det var härligt.
Det var ju också helt härligt. Då var vi uppe i Åre, det var ju förra Lucia. Och vi hade stämt träff med henne hemma i hennes, eller i den lägenhet som hon delar med
syrran,
tror jag. Och någon del. då möter hon oss med liksom, hon har färdigbrukt chaga-te som hon har gjort på någon rot eller någonting från
ett
träd.
Det är sprängticka.
Ja, just det, sprängticka. Just det, så är det. Och sen så fick vi varsin kudde, så satt vi oss där i skräddarställning i deras vardagsrum och drack chaga-te.
Hon satt i skräddarställning, vi satt inte riktigt i skräddarställning.
Och så satt vi och det var samma där. Det tog liksom 5-10 minuter, så bara wow. Mm. Vi klickade på en gång liksom. Mm. Och hon pratade ju jättemycket om yoga och vi började direkt prata Star Wars och Sagan om ringen, vilket vi älskar och vilket hon älskar. Mm. Mm. Och när hon pratade om att hon åker som en stark som en Jedi och lätt som en alv. Mm. Ja.
Mm. Det är svårt att formulera det bättre än så. Ja. Givet då att man kan de två populärkulturella referenserna.
Precis.
Så är det ju fortfarande, det är liksom någonting sen jag intervjuade henne och hon berättade det, det är liksom jag kan tänka på det när jag åker också liksom. Så det är en så jävla skön, det är en så otroligt, det är så jävla bra motto när det gäller åkning liksom.
Verkligen. Och hennes den här fantastiska, tycker jag, den här kärleksfullheten. Precis. till allt och alla. Inkluderandet. Det tycker jag är så underbart.
Nej, men det är väl också någonting väldigt centralt inom yogikulturen, just det här att inte, den här icke-våldsprincipen som sträcker sig även då väldigt långt, alltså på andra planen det mest väntade, men just det att man ska inte bedriva våld mot sig själv i form av liksom själv, sätta press eller dålig tankar. Nej. Eller självhat eller någonting sånt, utan liksom, så det sträcker sig väldigt brett.
Ja, och sen tänker jag även de här tankarna med att vi är alla ett, vi är alla en del i samma. Där hamnar man ju väldigt snabbt även i tanken på att värna miljön.
Just det. Ja, för det är också någonting, då är vi liksom lite grann tillbaka på slow food också. Men närproducerat och varsamt och sådär. Absolut. Inte storskaligt och så vidare. Och hur har ni förändrats av det här när det kommer till, för skidåkning är ju lite beroende på var man bor och hur man är, så är det inte alltid den mest miljövänliga intresset du kan ha. Det är ganska mycket produkter, det är inte alltid du bor, så att du liksom kan snabbt och smidigt ta dig till åkningen liksom sådär. Sen så har det ju skett en otroligt positiv utveckling bara de senaste åren, det här med att öppna upp för att det är faktiskt okej att ta tåget. Och att det verkligen är någonting som en väldigt stor trend inom åkning just nu, tack och lov. Men vad har ni för tankar kring det liksom?
Vi tycker ju också att det är oerhört viktigt att liksom vara medveten om det. Det är ju lätt att betrakta sig själv som den största boven och att skidåkning bara förstör. Men samtidigt så går det ju att göra och tänka på en massa saker som skidåkare också som är viktiga. Som du var inne på, resor. Alltså vi har till exempel försökt tänka att vi är borta länge och vi gör en resa och vi gör den med en bil. Och de senare resorna så har vi miljökompenserat den också för att det ska kännas riktigt okej. Kläder, köpa bra grejer som håller länge och sen köra på dem. Samma med skidor, pjäxor liksom. Försöka göra det. För jag menar, det är bättre att göra en lite längre grej än att göra många korta. Så att vi försöker ju någonstans hitta in till det. Samtidigt är det ju svårt, det är ju en utmaning som skidåkare.
Ja, det är en omställning vi behöver göra och vi jobbar på det hela tiden.
Och sen att börja gå istället för att åka lift, det är också ett sätt att liksom tänka. Det är många som gör.
Gå istället för att ta helikopter kan man också tänka.
Det kan man också tänka.
Och det har jag fortfarande inte ens gjort.
Nej, och jag har ju åkt en hel del helikopter och det kan jag ju tänka nu. Att, jag tyckte det var fantastiskt när jag gjorde det. Skulle jag göra det valet igen? Nej, det skulle jag inte.
Nej. Och jag har aldrig gjort det och jag kan tänka liksom att nej, det spelar ingen roll. Jag kommer få åka så mycket skidor i alla fall, så att det är inget som jag måste stå efter. Jag har ingen längtan efter att göra just det. Sen har vi ju under de här åren dessutom lagt om vår mat rätt mycket. Vi har ju söner som är veganer och som har inspirerat oss väldigt mycket. Och det är ju så att ens barn, det är ju liksom det käraste man har. Och har man barn som är orolig, uttrycker en oro för sin framtid och speciellt sin framtid som skidåkare, då vill man gärna vara en del i en lösning. Och i och med det så har ju vi försökt lägga om vår kost så mycket som vi överhuvudtaget förmår. Och faktiskt lärt om, ska jag säga. Har man ätit på ett visst sätt i drygt 50 år, då tar det några år att liksom lära om.
Köttkulturen, kött varje dag, kött, kött, kött.
Ja. Nej, så att vi försöker göra många förändringar.
Jag kommer på en grej till apropå din fråga. Det här med liksom tänka miljö närodlat. Vi har ju försökt att göra boken närodlad också. Det var ju tidigt...
Eller närproducerad.
Närproducerad, ska vi säga. Det var ju tidigt fråga. När vi pratade med lite människor i förlagsbranschen som jag kände sedan tidigare, så sa ju många att ja, men tryck i Baltikum, det är ju asbilligt. Vi kom väldigt snabbt fram till att nej, det ska vi inte göra. Vi
vill och då är ändå inte det förhållande, då är det förhållandevis nära Baltikum. Ja. Det hade kunnat vara liksom,
Kina. Ja. Nej, men vi kände direkt att nej, men det vill vi inte. Vi vill gynna någonting svenskt och vi vill helst att det är nära. Så det landar i Bromma på ett tryckeri där.
Plus att vi använder ju svensk papper. Jag har ju med bakgrunden på reklambyrå jobbat mycket med pappersleverantörer och alltid vurmat för papper. Så att få ta ett riktigt fint svenskt papper med en skön känsla, det var oerhört.
Säg, vad heter kvaliteten? Vad heter pappret?
Det heter Munken Polar Rough.
Så, ja.
Det är så snyggt.
Ja, men och det är också då liksom miljömärkt, tryckeriet är Svanen, certifierat. Vi band boken i Västerås, så vi har försökt verkligen hålla ner det så mycket som möjligt.
Och det är till och med svensk typsnitt på brödtexten.
Ja,
det är jättenördigt.
Det är kul.
Det är toknördigt, men kul. Ja.
Men väldigt kul.
Jag tänker på en annan grej. Med, ni har ju liksom, och det har väl liksom framkommit lite mellan raderna under intervjun, att ni är ju skibums, men ni gjorde det liksom en annan... Det är mer vanligt att göra det i 20-årsåldern, och det gjorde inte riktigt ni, även om ni åker mycket skidor då. Så har ni på något sätt lagt om det och ni är lite mer åt skib, även fast kanske inte all in.
Nej.
Men förhållandevis mycket skibams nu i vuxen ålder. Berätta lite om det.
Du hade ju en skibam-längtan redan när du var 20. Jag hade väl inte riktigt det. Utan jag var så fokuserad på vad jag ville bli när jag blev stor.
Men... Jag valde ju faktiskt aktivt bort en möjlighet då. Alltså när jag var klar med min utbildning på universitetet, vad var jag då? Jag vet inte, 25, 26, 27 där någonstans. Då sökte jag jobb som reseledare på, heter det Vingalpin kanske då, på den tiden, kan det vara så. Samtidigt som jag sökte andra mer inom situationstecken seriösa jobb. Och så fick jag något av de där mer seriösa jobben. Och tyckte att nu ska det vara ordentligt på riktigt. Och så gick det några dagar, så fick jag det där jobbet på Vingalpin.
Det har alltid skavt.
Ja, och då stod jag där liksom, hur ska jag göra? Ska jag liksom ringa tillbaka? Jag hade ju inte ens börjat på det där. Ska jag ringa tillbaka och säga, nej, jag kommer inte, jag ska åka ner till Alperna. Eller, och så ferade jag lite där. Men då bestämde jag mig för, nej, nu, jag har pluggat klart, nu ska det vara ordentligt liksom. Och så körde jag det. Racet där. Sen visst, det låg och skavde, speciellt där i början så skavde det.
Ja, för mig dök det mer upp som en stark längtan. Det vill säga, det var nog i samband med att Adam, då äldste sonen, gick på skidlärarutbildningen och vi hörde liksom, han åkte skidor varenda dag. Och då kände jag så här, ja men jag vill också. Så det var väl där som det verkligen drog igång för mig, känslomässigt.
Ja, då började vi prata om det.
Ja.
Först på skoj. Och sen blev det mer och mer allvar.
Ja. Och sen var det bara 2 år senare som vi bestämde att nej, nu kör vi.
Ja, men det var ungefär så här, tror jag det var. Att du sa till mig att om vi skulle ta beslutet nu på hösten, då kan vi åka nästa säsong. Och då helt plötsligt så ramlade den poletten ner hela vägen i magen på mig. Så jag bara... Jädrar, för jag börjar räkna, vänta nu, uppsägningstid. Ja, om jag säger upp med det den sista september, då kan vi dra.
Liksom. Men det var verkligen det steget, det var verkligen, då sa du upp dig.
Ja, då sa jag upp mig från det jobb jag hade. Och då, det var första gången som jag liksom lämnade den världen som jag var i då, på riktigt liksom.
Ja, så vi hade ju pratat... fram och tillbaka under många år om att någon gång ska vi nog jobba ihop på något sätt. Men vi visste inte riktigt hur och med Nej. Vad. Det hade inte utkristalliserat sig riktigt.
Nej.
Och det var skidåkningen som var den utlösande faktorn?
Eller? Ja, det var det, det faktiskt. Det.
Sen hade jag ju sånt flyt, och det måste jag ändå säga. När jag sa upp mig så ville ju det företag jag jobbade åt. De tyckte att, fine, det förstår vi absolut. Det finns saker kvar att göra här. Skulle du kunna tänka dig att konsulta ett tag med oss? Och då sa jag ja på det. Fast samtidigt sa jag att men jag kommer att vara borta i flera månader för jag ska åka skidor. Ja, men det var fine. Så att, det var ju ett bra upplägg liksom.
Det blev en bra start för vårt första verksamhetsår.
Ja.
Vad tänker ni om liksom den kraft och det potentiella inflytandet som skid- eller utförsåkning och utförsåkare och snöälskare kan ha liksom? För det kan ju bevisligen förändra saker. Det liksom fick er och typ i mogen ålder säga upp sig och liksom så här, släppa en bok och så här.
Jag tror att eftersom de flesta skidåkare vi träffar på har en sån enorm passion för skidåkningen, så är alltså det är en sån stor kraft i den passionen. Och att använda den som plattform för någonting, det kan bli såna galet stora hävstänger av det, så att man liksom orkar gå åt olika håll och ta ganska tunga, viktiga beslut tack vare den stora passionen man har. Det är lite, alltså är man hooked på skidåkning och har fastnat i den, precis som du beskriver känslan, då är du beredd att göra mycket för det.
Sen tänker jag bara på en sån här sak som dyker upp nu med vad som har diskuterats i media senaste dagarna, det här med att vi rör oss alldeles för lite. Skidåkningen är ju ändå en sån aktivitet där du behöver hela kroppen. Och du behöver, som bästa förberedelsen för en säsong, det är ju att ständigt hålla dig i rörelse. Så att man kan ju även komma bort från de här fällorna att bli för stillasittande halva året. Det räcker ju inte att du är aktiv bara på vintern. Du behöver ju vara aktiv hela tiden för att kunna bibehålla ditt friluftsintresse. Så det tänker jag att det är en väldigt...
Bra morot.
Ja, det är en bra morot. Mm. Absolut.
Vad kan man få tag på den här boken nu, som den här färdiga produkten som ligger mellan oss? Vad finns den om man är nyfiken på att höra mer och veta mer och läsa mer och bläddra och känna och köpa och läsa och inspireras?
Ja, det enklaste är ju att kila in på vår hemsida som heter slowskiing.se. Där finns det lite mer storyn kring boken. Där kan man beställa den. Vill man inte dit så kan man kika på de stora nätbokhandlarna. De finns överallt där. Man kan titta in på lite butiker uppe i Åre om man råkar vara där. Eller i Vemdalsskalet om man råkar vara där. På inredningsbutiken eller på Åre Skidsport.
Eller butik Tegel eller på stationshuset i Åre.
Eller Alpingaraget kan man
eller Alpingaraget
på.
Har man det minsta skidintresse så kommer det vara svårt att undvika.
Ja,
helt enkelt.
Vi absolut. Hoppas ju det.
Ja.
Hur känns det nu inför den här kommande vintersäsongen som snart står bakom dörren?
Väldigt spännande vad som ska hända.
Ja.
Det blir alla går och väntar på det.
Ja.
Skidtester helg i år är inställd.
Ja, alltså vi kommer åka dit ändå, har vi tänkt. Åtminstone vara där ändå och njuta.
Alltså vår ambition är ju att vi ska göra en rejäl sväng. Och förhoppningsvis ner till Alperna.
Om det går.
Med bilen. Det har vi ju tänkt. Och går inte det, då varför inte köra en svensk säsong? Och kanske inte då på det självklara att åka till Åre, utan kanske dra längre norrut.
Och
testa det.
Det har inte jag testat riktigt lika mycket som
jag,
du har gjort.
Jag har varit mer längre upp än vad du har.
Fast jag var i riksgränsen.
Ja, det var.
Men jag har missat några på vägen.
Ja. Vad har ni för liksom, vad har ni för dröm? Har ni någon drömresor liksom, så drömprojekt när det kommer till skidåkning? Så?
Jag skulle gärna vilja återvända till Hemavan. Där har vi ju varit, men jag jag tyckte det var så fantastiskt. Jag skulle gärna åka tillbaks. Och Kittelfjäll har jag inte upplevt. Det är jag också väldigt nyfiken på.
Det har jag pratat så varmt om.
Ja.
Och ligga där i rännorna och mysa. Sen en drömresa, alltså förra året så försökte vi få ihop en drömresa eftersom vi ville fira 25 år som gifta. Så vi hade satt ihop ett jättefint upplägg som vi då bröt inte ens tidigare än mitt i. Så att göra den på, liksom igen skulle ju vara fantastiskt. Och då hade vi tänkt oss, då skulle vi vara ett antal veckor i Livigno. Sen tänkte vi dra bort till andra änden av Italien och vara i La Tuile, alltså grannen med Cour Major.
Sen Val Thonars måste vi alltid förbi.
Landa i Val Thonars bara några dagar, för vi har en god vän som driver ett hotell där. Och sen hade vi tänkt hälsa på våra söner i Verbier några dagar. Och de hade till och med planerat en topptur med oss som vi skulle få i julklapp av dem. Så att de hade sett ut något som skulle vara lämpligt för oss.
Så att, kommer de inte vara där i vinter?
Nej, det tror jag inte. Men liksom hela den resan skulle ju vara fantastiskt att få göra som vi hade planerat.
Ja.
Så det är ju en dröm, absolut. Mm. Mm.
Sen får vi se om det är möjligt. Vi har inte bokat någonting.
Nej, vi håller oss ödmjukt avvaktande och så ser vi hur det utvecklar sig. Och sen anpassar vi oss till det.
Det är en säsong som ingen kan planera till 100% inför. Och det är lite grann som vi pratade om det här med... Jag ska vakta min tunga och inte säga att det är något så här positivt med coronapandemin. Men just det här att det är en kanske ändå nyttig. Vi får se det som en nyttig påminnelse över att man kan inte kontrollera saker och ting. Liksom. Och man måste vara beredd att roll with the punches på något
sätt. Absolut.
Ja, det var en klok kvinna som sa, som jag träffade på en utbildning, som sa så här: du kan inte tänka ut ett liv. Du kan inte tänka ut och planera hur du ska bli. Det enda du kan göra det är att leva fram ditt liv.
Mm.
Och sen så tar du de möjligheter som kommer. Står det en dörr på glänt, då kan du gå in där och titta. Men du kan aldrig planera det. Och det blir ju så tydligt som du säger. Det blir en enorm påminnelse på det.
Mm. Verkligen.
Det enda du kan bestämma är hur du ska, vad du ska ha för grunduppfattning och hur du ska förhålla dig till saker och ting. Förhålla dig till förändringar.
Ja.
Det är det enda du kan planera. Det är väl ett lämpligt akkord att gå ut på, tänker jag.
Absolut. Ja.
Har ni någonting ni vill tillägga om slow skiing eller skidåkning och vintrar i allmänhet? Eller något ord på vägen till någon som kanske känner att de har fastnat mitt uppe i livet och saknar dagarna då de åkte skidor mer?
Ja, då tänker jag att just som vi var inne på lite tidigare, det här att faktiskt inte göra det så svårt för sig. Det finns ju ofta i alla fall så har vi ju viss snö på hemmaplan, många av oss, som man kan använda sig av och göra pulkaturer eller små längdåkningsturer eller till och med swisha ner för någon backe. Eller att lägga ribban lite lägre, kanske liksom hyra en lite off-stuga som inte är så dyr och nyttja det som funkar där. Att faktiskt, det, som du sa förut också, det måste inte vara det här det stora skidresan, expeditionen, utan det kan faktiskt bara få vara att man åker iväg till att snön finns och bara njuter och har kul av det som är.
Mm.
Behöver inte vara så mycket.
Jag tänker det som jag tänker är viktigt är att det som hindrar oss, det är ju vi själva hela tiden.
Mm.
Så om jag står inför någonting som jag kanske inte vill eller vågar, det är bara jag som stoppar. Så att vi har så mycket kapacitet att göra det som vi tror att vi inte kan. Och vi vågar, alltså vi vågar kanske inte göra det, men vi har förmågan att gå ut i det där okända. Och när vi väl gör det så har vi också en fantastisk förmåga att anpassa oss till det och göra någonting bra av det. Så att ta de stegen behöver inte vara så läskigt som vi själva målar upp.
Är någonting ni vill lägga till om boken och så?
Ja, vi pratade ju lite grann för ett tag sedan om när vi träffade The Bunch. Och det finns ju en till del i den storyn som är väldigt härlig. Och det vi hade ju från början tänkt att vi skulle använda egna foton och foton av våra söner som är duktiga amatörfotografer. Och så hade vi någon vag bild av att vi kanske skulle hitta foton på något annat sätt. Så frågade vi Magnus och Alex från The Bunch om de hade några bilder. Och då säger de att ja, men vi har en fotograf som är knuten till oss i The Bunch som heter Alrik. han har säkert något bra, vi tar och pratar lite med honom. Och så går det några dagar och så kommer en mail från Alex som skriver: hej, hörde från grabbarna att ni behövde bilder, kolla den här länken. Och så klickar vi på den länken och så öppnar det upp sig ett universum som var, vi hade ju ingen aning om vem Alrik Ljunghager var då. Och sen så kommer vi in bland hans bilder. Alltså vi pratar ju om,
ja, det var tusentals bilder.
Helt och vi satt där och bara bläddra och det var liksom bara så fina bilder. Så att vi valde ut ett gäng bilder av Alrik och sen så stämde vi om, eftersom han är deras grafiska designer för hela Bunch-kollektivet, så stämde vi av med honom och fick allting att lira.
Och med Magnus och Alex, ja, vad de ville ha.
Ja. Och sen på den vägen har varit, då har det öppnat upp sig via dem vi har intervjuat. Så till exempel Frida, hon kände ju då en jätteduktig sportfotograf som heter Nisse Schmidt som har tagit otroligt mycket bilder från tävlingar och följt Fridas karriär. Evelina hade ju en fotograf i Revelstoke tror jag, i Kanada, som heter Soya Lynch, som tar också väldigt fina bilder. Så att utan vi ens hade planerat det så har vi bilder ifrån såna enormt duktiga fotografer. Och så har vi spännvidden mellan duktiga amatörer som vi själva känner och de här proffsen. Så det är vi ju väldigt, väldigt glada för.
Ja, verkligen. Och vi insåg ju ganska snabbt att våra gamla skidbilder var inte i
samma klass.
Det var inte i samma klass och det var inte liksom tillräcklig upplösning heller för att kunna använda dem.
Mm. Så att vi för att kunna ha dem på Munken, Arctic,
Polar.
Just det.
Ja, men det är viktigt med bilder för att vi vill komma ut med vårt budskap. Vi vill få folk att stanna upp och tänka till. Och bildspråket är oerhört viktigt för att få den här känslan som vi vill skapa med boken. Bilderna ihop med texten är ju helheten.
Mm. Vi har ju tänkt att det här ska ju vara en bok som kan få ligga framme. Och du kan titta, bara bläddra i den för att det är så fantastiska bilder. Nästa gång du bläddrar kanske du läser några av våra texter. Nästa gång du bläddrar kanske du djupdyker i någon av intervjuerna. Så tanken är att boken kan få vara levande med dig.
Tack för att ni tog er tid att göra det här.
Tack själv.
Lycka till med vintern och med boken.
Men tack.
Tack.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Läs mer om veckans avsnitt på huskypodcast.com. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.